Det är måndagen den 22 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Det är 20 dagar kvar till valet nu och 20 nätter att ligga sömnlös över hur det ska gå. Hur kommer det egentligen att gå? Vad sker just nu där ute bland oss väljare? Vad tänker vi på? Och hur tänker vi när vi bestämmer oss för vilket parti vi ska rösta på? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att göra det har jag Per Rosenkrantz, före detta opinionschef för Moderaterna, numera konsult på Nordic Public Affairs, och Kalle Melin, fil. Doktor i statsvetenskap och forskningschef på tankesmedjan Futurion. Varmt välkomna båda två.
Stort tack.
Tack.
Ska börja med läget idag. Mindre än 3 veckor kvar alltså. Hittills har SIFO hunnit publicera ett antal undersökningar efter sommaren i svenskan. Novus har hunnit med 2 efter sommaren och jag tror Demoskop också har hunnit med 2 stycken. Det spretar lite åt olika håll. Så jag tänkte börja med dig, Kalle. Vad skulle du säga utifrån de mätningar vi har sett? Vart blåser egentligen valvinden? Hur mycket vet vi om det?
Ja, jag skulle säga att vi vet kanske lite mindre vad vi borde göra med så här många mätningar i och med att de inte är liksom samstämmiga. Men det jag skulle säga att vi nog vet eller har goda skäl att anta, det är att det är en liten men verkligen liten ledning för Magdalena Anderssons regeringsalternativ. Och det bygger jag inte liksom på en enstaka mätning, utan det bygger jag på ett snitt av de mätningar som har redovisats. Men det är tillräckligt lite så att det kommer liksom inte behövas en game changer för att det ska bli ett annat valresultat. Utan det kan handla om hur det går i en viss utfrågning eller om det händer en extern nyhetshändelse eller någonting sånt. Vi vet också att Moderaterna och Sverigedemokraterna är relativt jämnstora. Och även om jag skulle jag sätta pengar, så skulle jag sätta på att Moderaterna blir större än Sverigedemokraterna. Men jag har sett för många mätningar där Sverigedemokraterna är jämnstora eller något större för att vara säker på detta. Jag tror också att Liberalerna och Miljöpartiet ska vara lite mindre säkra på sina riksdagsplatser än vad kanske en del av mätningarna har visat.
Okej, höjer ett varningsfinger där. Vi kanske återkommer till det. Vänder mig till Per så länge. Det är lite olika bud nu. Framförallt mellan Novus och SIFO. Då skiljer det faktiskt 5% både när det gällde Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det är väl ganska spektakulärt. Har vi sett sådana skillnader tidigare inför ett val? Mellan mätningar menar jag.
Det har man gjort, men då har det ju varit mätningar med väldigt olika metod. Alltså vi ska inte gå in på den diskussionen, men traditionella med undersökningar via någon mer okänd webbmätning med självrekryterade paneler. Det här är ett Sveriges 2 största etablerade institut, backade av då SVT och Svenska Dagbladet. Och vi kan väl bara notera här, DN har inte publicerat någon opinionsmätning sedan i juni, så det är mycket spridda skurar. Men så här brukar det inte vara. Jag tror att det kommer komma mätningar som blir mer jämna. Det här beror på att man har infört dagsmätningar och då kan det svänga mycket mer. Sen blir det stabilare när man har gjort ett antal såna dagsmätningar och får ett rullande medvärde, så brukar de här, jag skulle inte förvåna mig om i veckat de är mindre skillnader, men då ska man komma ihåg att felmarginalerna är så pass stora. Säg nästan över 2% på S. Nästan 2% på SD och M, så det kan ändå se dramatiskt ut, och när det är så jämnt som Kalle beskriver så blir det ju stora skillnader även med små förändringar och skillnader summerat blir stort. Men just det som var idag, det var förvirrande, och det tror jag faktiskt är ganska skadligt för opinionsanalys i stor beskrivning. Men jag tror vi kommer få se att det här konvergerar och blir lite jämnare.
Det som Kalle sa, Per, att det här med att man ska titta på det som brukar kallas poll of polls eller mätningarnas mätningar, finns ju ett exempel. Är det klokaste sättet att väga eller försöka få veta ungefär vad opinionen är? Är det så du också brukar tänka?
Så brukar jag tänka. Det enda när man inte tänker så, det är att det har hänt någonting drastiskt och mätperioden är gammal. Massa mätningar som gjordes tidigare, de hjälper ju inte om det är så att någonting nyligen har hänt, så att säga. Men nu när vi har så många mätningar som kommer hela tiden, då är poll of polls utmärkt.
Tänkte gå in på det som händer mest nu i vad politikerna gör och vad partierna gör. Som jag tolkar oppositionen, Kalle, så vill de dels visa enighet. Och de vill tala brott och de vill tala energi och kärnkraft. Är det din bedömning av vad som pågår på den sidan och hur bra tror du det biter på väljarna just nu?
Ja, nej, men det är klart att trygghet och lag och ordning är viktiga frågor för väljarna. Och där har ju högersidan, i alla fall historiskt, ett större förtroende. Så det är väl inte alls orimligt. Och det är klart att vi har en knepig situation med höga elpriser. Sen kan man diskutera skuldfrågan. Men det är klart att eftersom det är en viktig fråga för många, inte minst villägare, så det är väl inget konstigt. Jag tycker att högeroppositionen agerar ungefär som de logiskt borde agera utifrån de frågor som är viktiga.
Mm. Och Per, om du får kommentera regeringssidan, så handlar kampanjen, återigen som jag tolkar den, mycket på att peka på fara med att släppa in SD, att man försöker få marginalväljarna att, så att säga, ja, undvika det. Stämmer det med din bild också, och hur tror du det biter på väljarna?
Ja, jag ser två parallella kampanjer. Den ena kampanjen är precis som du skriver, den riktar in sig mot Liberalerna, där vi vet att det här valet kan avgöras av om mittenväljare väljer mellan Liberalerna och Centerpartiet. Och då försöker man särskilt kanske sociala medier och medialt att skrämma de väljarna. Precis som man gjorde med Centerpartiet inför förra valet, så försöker man nu göra med Liberalerna. Men det är ju inte den kampanj man har mot andra väljargrupper. Vi vet att det här valet också avgörs, och det ser vi ju bara på Sifo och Novus nu senast. Hur ser flödena ut mellan SD och S? Det flödet finns fortfarande. Så jag tror inte, när man är ute och knackar dörr för Socialdemokraterna eller affischerar eller inlägg riktat mot LO-män, då tror jag inte man har annonser som handlar om hur hemskt det är med SD-inflytande, utan riktar man in sig på sakfrågorna. Och så det är lite grann två parallella kampanjer. Och vi också, tycker jag, att Socialdemokraterna gör det ju väldigt bra, så tillvida att man frontförkortar ju allt det som Moderaterna och deras parti vill göra kring samarbetsparti vill göra kring lag och ordning och så vidare, elsituationen i Sverige. Då kommer Socialdemokraterna 2 dagar efter, eller ibland en vecka, med ett liknande utspel för att sätta agendan. Så man tar ju verkligen, man försöker ju ta bort alla konflikter, de konflikter som Carl Melin här identifierade som är liksom styrkan för oppositionen. De försöker man ju frontutkorta. Så det är ju två parallella egentligen valkampanjer från S. Så hänger man väldigt mycket på Twitter, vilket jag själv gör ibland, då kanske man ser väldigt mycket av den här anti-SD-kampanjen. Men det tycker jag inte är den generella kampanjen som Socialdemokraterna driver.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag är själv twitterskadad, kan jag avslöja. Kalle, en fråga till dig. Många, däribland jag, hade förutspått att plånboksfrågor och ekonomi och de här vanliga, alltså höger-vänsterfrågorna, skulle bli viktigare och att brottslighet och invandring skulle försvinna lite när vi kom närmare valet. Har det skett? Kan vi se någonting om det, att liksom väljarnas plånböcker börjar avgöra mer, eller vad tänker du om det?
Alltså, det är klart, jag menar, om det som Per säger, Socialdemokraterna har flera kampanjer. Det är klart att pensionsfrågan är en sån som kommer nu. Man har väldigt mycket kommunikation kring den här pensionshöjningen. Man pratar om arbetslöshetsersättningen, som ju är viktig för väldigt många, inte minst medelinkomsttagare. Så det är klart att det finns, och man försöker ju från båda håll liksom hantera människors oro för, ja, elpriser och liknande. Så det är klart, plånboksfrågorna skulle jag nog säga, kanske till och med, det är inte så mycket löften om skattesänkningar och barnbidrag, men det är andra typer av plånboksfrågor som typ pension, a-kassa, elpriser.
Just det. En fråga. Väljarna har ju i de undersökningar som har gjort uttalat ett högre förtroende för Magdalena Andersson än för Ulf Kristersson. Och det har ju varit ganska tydligt ända sedan Magdalena Andersson tillträdde. Vad tror ni, att hur viktigt är det, statsministerkandidaternas syn, om vi börjar med dig, Per?
Men det är jätteviktigt, självklart. Men samtidigt, det vet jag själv, när man var med i valrörelsen 2014, Fredrik Reinfeldt hade över 50% förtroendesiffror. Och Stefan Löfven hade runt 30-någonting så. Och då vann också Fredrik Reinfeldt de flesta debatter och så vidare. Men väljarna vet ju att man röstar ju faktiskt inte på en president, utan man röstar på ett regeringsalternativ. Men ja, självklart, det är en jättestyrka att, med Magdalena Anderssons förtroendesiffror, men flera valrörelser har visat att det brukar inte, det räcker inte med bara det, utan det handlar ju också om de här sakfrågorna och om vilka andra partier man ska genomföra politiken med. Så att det kan finnas en fara att bara, liksom det är väldigt lätt tänkt, särskilt i regeringspartier, många inspireras av de här Merkel-kampanjerna, man till slut bara hade två stora ögon. som man såg. Det är lätt att, men det krävs något mer än fina än de här förtroendeingivande ögonen helt enkelt. Och så då tycker jag att jag ska bara visa ett sånt mätningsresultat som nu finns också offentligt på Demoskops hemsida. Det är ju så här, vem vill du se som statsminister? Vem tror du ska vara bäst? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson? Och då ser man att siffrorna är jämnare. Det är fortfarande till Magdalena Anderssons fördel, men då skiljer det kanske 5 procentenheter, inte 20 procentenheter. Och det visar ju att det finns personer som har förtroende för Magdalena Andersson, men ändå vill ha Ulf Kristersson som statsminister. Så att...
Ja, vad tror du, Kalle? Finns det risk att man från vänstersidan kanske rent av överskattar den ledning man har i, så att säga, förtroendefrågan för sin partiledare? Och att, men det, att det inte blir, det är inte en given framgång bara för det?
Nej, men jag tror att det är precis som Per säger. Det är klart att du har mycket hellre en partiledare med stort förtroende än en partiledare med litet förtroende. Men de flesta väljare är ändå hyfsat lojala eller knutna till ett politiskt block. Och det är klart att bland den här lilla gruppen som kommer att avgöra regeringsmakten i ett sånt här jämnt val, om det är 2-3 procentenheter som är väldigt liksom osäkra. Det är klart att om en stor majoritet av dem har större förtroende för Magdalena Andersson, då kan ju det avgöra i ett jämnt val. Men vi vet i Sverige att det är partierna och politiken som är det viktigaste. Men alltid hellre en populär än en impopulär partiledare.
Det är klart. Per, jag tänkte bara gå tillbaka lite till när Carl beskrev läget i början, så sa han att det var en liten men ändå dock ledning för vänstersidan, men den är så liten så att det kommer inte krävas en game changer för att vi får ett helt annat resultat. Är det din bedömning av opinionsläget också ungefärligen?
Ja, jag tycker faktiskt det stämmer. Det man kan väl tillägga, då kan man ju också säga att det är jättejämnt helt enkelt. Mm. Och jag vill bara flagga in det scenariot. Henrik Ekengren Oskarsson på SOM-institutet, den nya valnästorn här i Sverige, alltså ett tag såg det så jämnt ut så att vi skulle kunna närma oss ett scenario där vi på valnatten inte har valresultatet, utan vi måste invänta de postala rösterna. Och det där har ju väckt ett litet hopp på den högra sidan, i och med att vi vet att utlandsrösterna stark fördel för bland annat de Moderaterna från de senaste statistiken som är från 2014, men i alla fall, så det visar väl lite hur jämnt det är. Men jag, sen ska vi lägga till, Karl nämnde också det här med Sverigedemokraterna, men absolut, nu börjar det jämnas ut här och det visar ju att underliggande har inte, tror jag, inte den här ekonomifrågan slagit igenom så stort som många tror, utan problemformuleringen kring invandring och lag och ordning finns där. Och jag har sett lite så här öppna svar kring vad pratar om när du pratar politik senast. Och många av de samtalen på väljare på högerkanten handlar om det fortfarande, så att säga. Och det är klart att SD där har en stark profil och position. Men inför förra valet i 7 av 10 mätningar så var Sverigedemokraterna större än Moderaterna. Och Moderaterna blev ändå större på valdagen. Så jag skulle absolut sätta min belånade lägenhet på att Moderaterna blir det även denna gång, även om det kommer komma mätningar när vi har de felmarginaler och de rörlighet vi har där SD är större än M. Men så såg det även ut inför förra valet.
Samtidigt så ska man väl bara notera att det var ju ett antal institut som låg extremt långt bort från valresultatet sist. Och det var ju ofta i dem där Sverigedemokraterna kunde ligga upp mot 25%. Nu är det ju mer jämnt mellan partierna även hos de institut som vi normalt sett har lite större förtroende hos.
Jag tänkte fortsätta, eller Per, vill du lägga till något där?
Nej, kan vi bara lägga till? Det är en intressant faktor att vi vet ungefär snittfelavvikelsen på instituten på deras sista mätning innan valet. som är samma vecka ungefär mot för valresultatet. Och den var i genomsnitt vid förra valet ungefär 1 procentenhet per parti, i genomsnitt alltså. Så ungefär 8 procentenheter fel som du får fördela ut. De bästa instituten, de var väl nere på 0,6-0,7. Så tänk in det när ni ser mätningarna nu. Även om det skulle vara så att säga den bästa prognosen just nu, så kommer det. Det är ganska många procentenheter fel man kan fördela på de olika partierna. Det registrerar också på något sätt vis hur jämnt det är. Vi kommer inte ha ett facit förrän i 11 september helt enkelt.
Mm. En fråga ytterligare till dig Per. En av de mer omdiskuterade saker i alla fall i där jag tittar, det är ju då Moderaternas strategi där man då dels ska balansera mot, man vet att man historiskt har förlorat väldigt mycket väljare till SD, man vill inte förlora mer. Därför ligger man i frågor ganska nära SD. Man har blivit kritiserad för att man inte kritiserar SD utan man är väldigt försiktiga där. Samtidigt som man då har de klassiska blockbyta väljarna i mitten att förhålla sig till, där man då så att säga, tycker vissa då skrämmer bort dem. Hur tycker du M har klarat den balansgången med att liksom dels hålla tätt höger ut och dels fortfarande vara ett attraktivt val för de väljarna som kanske står mer i mitten?
Att tillägga det, jag tror inte att det handlar så mycket om att man vill, ibland framställs det som att man vill ställa sig in hos SD, det handlar väl inte om det, utan det handlar ju om att man vill ha ett tydligt regeringsalternativ, och i en valrörelse när det är 3 veckor kvar, bästa sättet att få ett otydligt regeringsalternativ, det är ju att hoppa på dina koalitionssamarbetspartier. Så det är ju därför man håller det där tätt, tror jag. Men du har rätt, det där är en balansgång, och den efterfrågan det finns från vissa väljare att ta avstånd. Det landar ju till slut i en förtroendefråga. Kan man lita på intentionerna? Kan man lita på att man gör det man säger, så att säga? Det är till slut det. Man måste ha faith, tilltro som väljare. Och det är det Moderaterna måste luta sig på. Jag tror inte på det här att när det är så kort tid innan valet liksom börja rita upp olika typer av röda linjer. Man har en röd linje. SD ska inte sitta i regeringen. SD Åkesson har själv sagt i intervjuer att han inte kräver att sitta i regeringen utan kräver sakpolitiskt inflytande. Då får väljarna lita på det eller inte. Jag tror att det är svårt att, har man den tilltron så har man den. Har man den inte, så om man sätter sig i partiets position, Moderaternas position, det är ganska svårt att få någon som inte har den tilltron att få den. Och det är såklart ett problem i det här valet, men det är den situation man befinner sig i.
Kalle, från ditt perspektiv, hur tycker du Moderaterna har klarat sig att balansera olika väljargrupper och budskap?
Nej, men jag tror väl att man kunde tycka att Moderaterna borde gjort något annat. Jag tror att Moderaterna, jag förstår att man inte hoppar på Sverigedemokraterna i slutspurten. Jag tror dock att Moderaterna hade kunnat vara bättre på att tydliggöra balansgången, där man samtidigt säger, ja, vi behöver ha samarbete med Sverigedemokraterna för att bilda regering. Men samtidigt kanske vara lite tydligare med vad det är man inte gillar med Sverigedemokraterna. Den balansgången skulle man möjligtvis kunna ha gjort lite annorlunda. Sen tror jag, men i det läge vi är tror jag inte man kan göra så mycket annat. Det är ju uppenbart så att Moderaterna också gör kalkylen att man offrar en del väljare i storstäderna. Jag menar, Moderaterna har kanske halverats på 12 år i Stockholms kommun, därför att man har tappat en typ av väljare som ogillar Sverigedemokraterna. Men förmodligen gör man bedömningen att man hade tappat ännu fler väljare nationellt om man hade gjort på ett annat sätt.
Jag blev inflikad. Jag tror inte att man har gjort... jag ser inte emot själva kalkylen, utan jag ser inte att man har gjort den kalkylen, utan det man har gjort är att vi ska vara oppositionsledare i Sverige. Då måste vi ha ett regeringsalternativ. Det lärde oss året under decemberöverenskommelsen. Hur ska vi få det regeringsalternativet? Ja, det här är det sättet. Sen får det en massa rörelse, det får en massa konsekvenser. Men man börjar nog i hur man ska formulera ett alternativ till en socialdemokratisk regering. Och då är det alternativ som står här. Jag tror inte man har gjort den här, ja, vi struntar i de här väljarna på Södermalm för vi har Brumflå. Sen kanske det blir så, men det var inte målet, utan det var i så fall utfallet.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Man lagar efter läger. Hörrni, vi ska ta och runda upp. Jag skulle vilja höra er bedömning av vad kommer att avgöra under de här sista veckorna och hur kommer det gå? Ni får vara så precisa som ni vågar. Om vi ska börja med dig, Kalle.
Jag tror fortfarande att Sverigedemokratfrågorna kommer att spöka för Liberalerna. Men sen tror jag att det är så jämnt så att det kommer att knyta ner till dels förtroendefrågan mellan statsministerkandidaterna. Och dels vilka vanliga nyheter, brott, skjutningar, elpriser, ryska attacker på Ukraina och så vidare. Alltså dagordningen kommer vara viktig i ett så här jämnt val.
Mm. Och Per, samma fråga till dig. Vad kommer att avgöra under de här sista 20 dagarna och hur kommer det gå?
Regeringsfrågan, den ökar alltid mot slutet och då har högersidan sina utmaningar, men det vi har sett under valrörelsen som har gjort en ny dynamik, det är ju såklart att fokus läggs på hur ska Magdalena Andersson få ihop sitt alternativ med Vänsterpartiets krav och Centerpartiets krav. Och det tror jag till exempel imorgon är väl SVTs utfrågning, då kommer det säkert vara väldigt mycket med Magdalena Andersson på den frågan. Och det kommer ju också växa i partiledardebatter. Och det kommer på nästa punkt, det tror jag är debatterna. De brukar vara viktiga. Det är väldigt många väljare som tittar på de här sista debatterna och ja, de ligger sent. De flesta väljare har bestämt sig eller till och med röstat då, men de som inte har bestämt sig, ja, de bestämmer sig i sista veckan och det finns många osäkra väljare, så partiledardebatterna är jätteviktiga. Och sen, och det knyter väl an det Kalle säger, ja, sakfrågorna, och det är väl en utfall av vad som händer i omvärlden. Om elpriserna tar iväg ännu mer, nu kommer Riksbankshöjningen av räntan efter valet då, det kanske skulle ha påverkat lite mer, men vilka, hur ser den här slutgiltiga sakfrågan ändan ut? Vi såg till exempel miljöfrågan på väg upp och då lyftes Miljöpartiets siffror. Kommer det vara så på valdagen eller inte? Är det inte så kanske de faktiskt åker ur och så vidare för de övriga partierna. Så det är väl de tre punkterna. Hur det kommer gå? Ja, det är hjärta eller hjärna i en mix då. Nej, men det är... Sverige kommer få en regering.
några veckor.
Nej, men sakfrågagendan talar för att Ulf Kristersson blir statsminister. 6 av 10 väljare uppfattar att Sverige är på väg åt fel håll. Det talar för att Ulf Kristersson blir statsminister. Ekonomin går negativt, det talar också för. Sen finns det en antal andra faktorer som vi har diskuterat här som talar emot. Men det är de tre faktorerna som talar för. Många valforskare internationellt och så, om man skulle fråga en kampanjstrateg i USA, då skulle de säga att de tre faktorerna borde räcka. Får väl se om de gör det.
Vi får se helt enkelt. Stort tack Kalle Melin och Per Rosenkrantz för att ni ville komma och prata med mig idag.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör jättegärna av er till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.